I Historia Nu special fördjupar vi oss i fyra delar i hur särlingen Adolf Hitler blev den fanatiske massmördare som världen känner. Programledaren Urban Lindstedt samtalar med Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, utifrån historikern Ian Kershaws biografi i två volymer. Vi följer Hitler från födseln i ett småborgerligt hem i Österrike till självmordet i bunkern vid kollapsen av Tredje riket. Ni hittar serien i samma flöde som Historia Nu.
Och i stridsvimlet och röken så ser danskarna att bakom kyrkan är det ett stor folksamling beväpnade någonting som för liv. Och danskarna tror att det är svenska förstärkningar, varpå de retirerar. Men det var småländska bönder som var mutade av svenskarna att om ni hänger med här får ni plundra. Och de var mest rädda själva och förde liv.
Ja, visst.
Men så gick slagen till på den tiden.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Ett väldrillat kavalleri kunde ändra förutsättningarna på slagfälten på stormaktstiden. Och för att kontrollera det nyligen erövrade Skåne inrättade Karl den X de skånske ryttarna den 15 mars 1658. Men det skulle dröja flera årtionden innan några skåningar tilläts i leden. Den goda skånska myllan var rätt förutsättningar för att föda upp hästar. Det kom den svenska kronan att utnyttja efter att Skåne blev svenskt 1658. Två regementen sattes upp under 1600-talet. Följt av ett tredje regemente i mitten på 1700-talet. Skåne har präglats av sina kavalleriregementen som under hela 1800-talet var hälften av hela Sveriges kavalleri.
Marcus Smedberg är militärhistoriker och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin och har skrivit flera böcker om krigskonst och militärledning. Välkommen!
Tack så mycket!
Kul att ha dig tillbaka. Det är ett tag sedan.
Det är roligt att vara tillbaka.
Ja. Göran Larsson är historisk författare, museeman och arkivare och har varit chef både för Malmö museer och Malmö stadsarkiv. Och du har skrivit två böcker om slaget i Lund, stämmer det?
Ja, en huvudbok och sen kom den sammanfattande också.
Så att ja, jag förstår det. Men stämmer. Du har också varit med just om slaget vid Lund, eller hur?
Ja,
jag tror det var det.
Stämmer, det var det och Skånska kriget i allmänhet vi talade om. Ja,
ja just det. Men ni är aktuella med boken Det skånska kavalleriet. Men ni har någon slags relation till kavalleriet själva, känns det som?
Ja, framförallt sitter vi i den styrelse som bildades 1952 när man la ner det sista kavalleriregementet i Skåne. Och den här stiftelsen förvaltar samlingar och böcker och minnen. Och då har vi beställt den här boken av oss själva. Så vi gör den alltså.
Ni beställer, betalar och gör den.
Ja,
men det låter bra.
Ja. Men vi gör den alltså för att leva upp till en av våra stiftelseurkunder att värna minnet av det skånska kavalleriet och dokumentera historien, för det är ganska spritt.
Mm. Det är en fin bok med mycket bilder och så. Är härligt att bläddra i, måste jag säga.
Mm. Ja, vi har försökt vinlägga oss om detta, och man kan också säga att liten anledning här att det har saknats en sån här samlad framställning. Det finns lite spritt om de olika regementerna, men en del av det som finns är ganska ålderstiget, det är det gamla verk. Så vi har försökt att i god populär form presentera det här. Men också att ge det en lite bredare framställning. Vi kallar det ju för en kulturhistoria. Där vi vill lägga lite tryck på just vad innebar kavalleriet liksom i det samhälle där det fanns och verkade. Hur var interaktionen med det civila samhället och så vidare.
Mm, mm. Vår historia börjar ju under den svenska stormaktstiden egentligen. Vilken betydelse hade kavalleriet vid den tiden?
Väldigt stor. skillnaden när man pratar klassisk krigskonst Napoleon, att då är ju kavalleriet fortfarande viktig, men en mindre del, infanteristerna är fler. Men på 1600-talet så är ryttarna fler än fotfolket. Det är ganska små, ja, så, ganska små styrkor jämförelsevis. Alltså de växer hela tiden i storlek efterhand som staterna får bättre skatteunderlag. Och de här ryttarna är jätteviktiga, de fäller ofta avgörandet.
För det är så man får rörlighet då? Liksom.
Man får rörlighet och sen har infanteriet för dålig eldkraft. Inledningsvis har de ingen eldkraft alls. De har pilbåge eller pik.
Ja. Pilbåge kör man väl inte i stormaktstiden? Nej.
Nej, då är vi tillbaka på antiken. Men, ja, men pilbågen är viktig mot riddarna.
Just det, just det. På slagfältet, alltså, vilken roll har kavalleriet där egentligen?
Ja, alltså man kan säga under stormaktstiden är man ju fortfarande använt så kallade lineartaktiken. Alltså linjer som ytterst går tillbaka på antiken.
Mm.
Och då ställer man ju upp en armé, en arméstyrka på det viset i tre delar så att säga. En två flyglar och en center. Och nu med flyglarna på bägge sidor. Därav,
det är som stora rektangulära.
Och då var liksom principen var den att infanteriet som stod i centern skulle liksom stå ganska fast. Va? Och sen var liksom tricket att locka fienden att angripa mot centern. Och sen med de bägge flyglarna som innehöll kavalleriet. Kavalleriet hade man alltså på flyglarna. Försöka ta sig runt, liksom omringa fienden och kunna ta dem från sidan eller i ryggen. Därav vårt uttryck överflygla.
Just det.
Kommer av detta. Så kavalleriet, den rörliga enheten som då kunde fälla ett avgörande genom att liksom splittra fiendens led och sen stå emot. Men det visar sig också flera gånger, till exempel även i slaget vid Lund, att ett infanteri som står fast, och kanske då med pikar som Marco nämnde, då har kavalleriet svårt. Likadant vid Waterloo när engelsmännen bildar fyrkanter med infanterister som håller samman och står och skjuter. Då tar sig inte kavalleriet in i det.
Så det är inte självklart att kavalleriet är den som fäller avgörandet vid ett stort slag? Då?
På den här tiden så handlade det ju om att samordna effekten av infanteriet, kavalleriet och artilleriet. Och det här är svårt eftersom det inte gick att kommunicera på slagfältet med annat än med ordonanser. Och då gäller det att tajmingen är viktig. För anfaller du med kavalleri mot förberett infanteri som inte har lidit några förluster, då går det dåligt. Men om du skjuter luckor i infanteristerna med artilleri så de börjar liksom vända sig om och springa bakåt, ja, då är det bara att rida ner dem. Men att få den här tajmingen rätt är svårt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Vad är det för skillnad mellan lätt och tungt kavalleri?
Ja, med tungt kavalleri så menar man ett kavalleri då som används primärt för anfallsuppgifter. Det är det vi talar om där. Så när man i slutna led anfaller. Man tänker sig det karolinska kavalleriet som lärde sig att rida lår mot lår, alltså väldigt tätt sammanhållna. Och där man utnyttjar då den kraften, den samlade kraften i hästen och ryttaren. Och liksom dundra fram. Det kallar man då tungt kavalleri eller slagkavalleri ibland. Utrustade med rätt tunga blankvapen. Medan lätt kavalleri, den uttrycket, då använder man framförallt som spaning, förföljning, den typen av uppgifter. Och då går det ut på att de rör sig lite fortare. Och ofta försöker man ju då förse det tunga kavalleriet hade lite tyngre hästar, naturligt nog. Och lätta kavalleriet lite lättare men snabbare hästar. Mm. Men den där skillnaden den suddas ut så successivt, så när vi kommer in på 1800-talet så är den borta. Då har liksom tyngdpunkten ligger på kavalleriet för just spaning, snabba överfall, räder, förföljning och så vidare.
Jag tänker att hästar är ju intelligenta djur. Hur får man hästar att stå ut med och röra sig i så här stridslar med artilleri och
Man utbildar dem noga och omsorgsfullt, vänjer dem vid brak och vid blixtar och att lyda ryttare. Och det tar lång tid.
Längre tid än att lära upp en ryttare kanske, eller?
Ja, alltså att lära en, att bli en duktig ryttare tar många år. Det kan gå på ett ut. Men det krävs omsorgsfull övning. Och det har alltid varit så att de här välutbildade stridshästarna var man ju rädd om. Det gäller ju liksom att sköta om dem så att de inte var sjuka när avgörandets dag inföll. Mm, mm.
Man kan väl jämföra med dagens polishästar. De är ju mycket speciellt tränade och det är bara vissa hästar som duger till detta. Och just tillgången på hästar och tränade hästar, då, det var ju en väldigt avgörande fråga.
Alltså man måste ju skaffa fram hästar och då avlar man ju på vissa egenskaper. Armén hade ju krav och specifikationer på vad en häst skulle klara av. Och det gäller ju att skaffa fram den typen av häst. Och det går inte att köpa sådär över disk i Europa när man ofta var i krig med varandra. Utan det gäller ju liksom inhemsk produktion, vilket tar generationer att ta fram. Så när Skåne blir svenskt 1658, 3 år senare bestämmer sig svenska staten, den här provinsen är bra för kavalleri och öppet landskap och där ska vi ha kavalleri och vi behöver hästar. Och då instiftar man Flyginge och Dalby kungsgård som statligt stuteri, alltså med hingstar, för att kunna få böndernas ston betäckta och så liksom långsamt avla fram en bra hästras till kavalleriet.
Ja, så det fanns en långsiktighet i det här? När man...
Absolut, och det här tar många generationer. Mm.
Men att Karl den tionde just etablerade den skånska ryttarna den 15 mars 1658, var det för att det var lätt att avla fram hästar eller vilka var orsakerna till att man faktiskt etablerade kavalleri här?
Alltså han behövde ju sätta upp trupp i det här nyerövrade provinsen. Va? Och man brukar säga att vad en kung ville ha av sitt land vid den här tiden, det var skatter och soldater. Mm. Och soldater och hästar, det är liksom samma. Så att det var naturligtvis detta att han såg att här fanns den möjligheten. Här fanns ju gott om gods. Och det har också varit så att hästaveln har ju varit mycket koncentrerad till godsen. Va? Så här fanns en stomme för detta. Och en möjlighet då att underhålla hästar med... Här finns ju möjlighet att föda dem och så vidare. Så att det är helt enkelt så. Man såg också hur kan vi utnyttja det här landskapet.
Och att det behövdes kavalleri i landskapet eftersom det är ett öppet landskap.
Ja, visst. Mm. Visst. Mm. Så gjorde man i erövrade provinser så såg man vad kan de här bidra med. Och militären och krigsmakten, det var ju det staten sysslade med. Liksom. Det var ju huvuduppgiften. Så att det är nog det förklaringen till detta. Va? Och det fanns också en gammal, som du nämnde ordet Flyinge. Ju. Flyinge var ju en gård som sedan tillhörde ärkebiskopstolen i Lund under medeltiden. Och där man hade hästuppfödning redan. Det fanns en lång tradition av det. Mm.
Men man vill inte ha in några skåningar i det här första kavalleriet.
Nej, det är en gammal historia det där. Men alltså, det var ju de första.
Det?
Jo, det stämmer. Det stämmer. Till en början så använde man ju utländska ryttare. Man hade ju värvade tyskar som man använde som ryttare här. Och sedan, framförallt efter skånska kriget, då blev ju, efter det var ju Karl den XI lite lömsk på det här med skåningar. Va? Det kunde man inte lita på precis. Så det var under hans tid, så med några få undantag, det fanns några undantag, så tilläts inte rusthållarna, alltså de bönder som skulle ställa upp ryttare och hästar, att värva inhemskt folk. Men efter Karl den XI:s död 1697 så släpptes det.
Men man litade helt enkelt inte på skåningarna?
Nej.
Och Karl den XII var noga med att när man sen vände på detta att de skånska förbanden användes liksom i Baltikum och långt bort.
Så man litade fortfarande inte på dem under Karl den XII?
Nej, men det är en tillit som accelererar efterhand som stora nordiska kriget fortlöper. Och det jag tycker är fascinerande med att lita på skåningar, det är att i det här kriget 75-79, då har vi snapphanar och bråk och danskt-svenskt. 30 år senare kommer danskarna i sitt sista försök, 1709-10, och slag till Helsingborg. Och då är skåningarna som en man på svensk sida.
Vad har hänt under de där 30 åren?
Ja, det är en lång historia, men Sverige var synnerligen skickliga på att försvenska den här provinsen. Och det är en mängd åtgärder med hur man behandlar präster och borgare och bönder och adelsmännen. Och somliga fick det bättre och andra sämre. De danska prästerna fick det ju inte bättre, för de fick ju inte predika på danska. Va?
Nej.
Men framförallt bönderna fick det bättre, för de slapp hotet om livegenskap.
Ja, för Danmark hade, hur länge hade Danmark livegenskap egentligen? Det var ganska långt fram.
Ja, det är en bit in i olika former. Kan säga. Det är in på 1700-talet som man har det här fornedskapet, som det heter, att man var bunden till en viss...
Men de
det fanns med.
De svenska bönderna var friare än de danska. Och de hade också ett politiskt inflytande. De fanns ju en ståndsriksdag där bönderna kunde göra. Och det tyckte ju skåningarna var fantastiskt. Att de liksom...
Och de blev representerade tidigt då i ståndsriksdagen.
De fick vara med redan från början i ståndsriksdagen. Som bondeståndet alltså. Så att det var, och just rättsligt som du säger, så jag vet, jag har ett exempel på en svensk född, om vi säger kapten. Ryttmästare var han väl kanske, det var nog kavalleriet, som hade begått övergrepp mot bönder under Skånska kriget och blev ställd inför rätta efter kriget och dömd för detta. Och sånt gjorde säkert ett väldigt intryck, alltså att en bonde kunde få rätt mot en kungens officer.
Mm, för det var man inte van med.
Det var man inte van med tidigare. Sen ska vi ha klart för oss att vi rör oss ju nu i en förnationell tid. Man ser till sina egna förhållanden, sina privilegier, inte nödvändigtvis danskt eller svenskt eller så. Så att, men som Marcus säger, det är en lång historia, det är en annan podd.
Men det är spännande.
Men det är det, visst. Men man kan ju säga det där, om vi bara ska sammanfatta, att de här kavalleriregimenterna, det blir ju två så småningom. Det sätts ju upp ett under Skånska kriget också. Skånska blir de egentligen inte förrän... Karl XII krigen kan man säga. Då blir huvuddelen av ryttarna infödda skåningar. Så då kan man inte säga att det blir skånska. Dessförinnan så är de lite blandade med ryttare från alla möjliga håll.
Hästar och manskap ska ju försörjas. Hur organiserade man det här i de första regimenten?
Ja, alltså man byggde på framförallt kronogods, alltså det vill säga gårdar som ägdes av staten men då arrenderades och brukades av bönder. Och de är då skyldiga att betala skatt för sin jord. Och då får de göra det genom att underhålla en ryttare och en
bodde ryttaren på den gården då? Eller?
Ja, man hade lite, försökte lite olika system under 1600-talets andra hälft. Mm. Men det landar sen i att den här bonden som då kallas rusthållare har ryttaren boende hos sig och arbetande på gården. Så systemet blir sen att ryttaren blir bondens dräng, kan man säga.
Men för att jag vet ju innan där, när man hade de här utländska ryttarna, de begick ju övergrepp och så mot bönderna, men det fungerade bättre sen när man började rekrytera svenska.
Ja, det gjorde det. Det var ju inte lyckad med de här ryttarbruken. Alltså man hade ett taget system i slutet på 1600-talet att ryttaren hade möjlighet att ta över. Han fick en del av gården till att börja med. Han skulle bruka en fjärdedel av gården. Och sen införde man en olycklig bestämmelse att om bonden lämnade gården, dog eller så, fick ryttaren ta över hela. Och det blev ju en frestelse för vissa ryttare att hjälpa till i den processen, om vi säger så.
Det var många bönder som slogs ihjäl alltså.
Ja, exakt. Hur många har jag faktiskt inga uppgifter om. Men det förekom otaliga övergrepp.
Och det var mycket rättsfall om detta och mycket bråk. Alltså bönderna klagade på ryttarna, de bar sig illa åt. Och det här är ju inget nytt. Alltså under 1600-talets början då, med Gustav Adolf, den svenska armén var ju då nationell, vilket var jätteovanligt. Va? Men efterhand så var ju den svenska armén legoknäckta dem också. Och de här legoknäktarna, de drog till dit det betalades. Och så bar de sig illa åt mot civilbefolkningen. Men det här ändras ju långsamt. Va? Det är ju liksom processer i samhället. Och eftersom det nu är, staten ägnar sig liksom... med hull och hår åt krig, och det var många krig, så blev ju kriget liksom en drivande motor i utvecklingen också.
Men det här skånska rytteriet då, vilket är deras första ordentliga elddop egentligen?
Ja, de sätts ju in redan från början här, alltså i Skånska kriget. Kommer de ju med på riktigt?
Vi kan väl säga så. Det är två regementen och det ena har sitt elddop i Lund. Slaget av Lund. Ja. Och de är inte så många. Och det är alltså avdankade småländska ryttare som är återanställda. Så de fick vara i andra träffen. De såg inte så prydliga ut. Va? Men de är med. Och sen i nästa slag som är då sommaren 1677 utanför Landskrona vid Billeberga, då är bägge regementerna med. Och då är det väl rimligen att det är elddopet för det andra regementet. Och vi har inga källor. Källorna hjälper oss inte om Ramsvalls ryttare är med vid Landskrona. Men det finns en rad om att kungen betalade goda riksdaler till regementet för sin insats. Så då har de väl rimligen varit där. Vad skulle man annars få pengar för?
Ja, men spelade någon avgörande roll i de här slagen och så?
Ja, hur vi det kan inte alltså i detalj. Man kan säga i slaget för Lund och de här Ramsvärds gamla smålänningar kallas regementet.
Men du säger gamla, hur gamla var de?
Ja, alltså de var ju säkert sådär mellan 40-50 års ålder. Ja,
var,
sånt där.
På den tiden var det äldre män.
Det var äldre män. Ja. Vi kan ju se till exempel, vi hittade ju en soldatgrav från slaget för Lund vid Norra Nöbelövs kyrkogård här i Lund 1995. Och av de individer som plockades upp där så minns jag det var en individ som var över 60 år gammal. Och hade tydliga skador, alltså att han hade skadats i kriget. Och det var ju för att man var tvungen att bottenskrapa de svenska resurserna. Därför att huvuddelen av armén var skickad till Tyskland för att delta i Ludvig den 14:s krig. Sverige hade ju en allians med Frankrike. Så man fick verkligen bottenskrapa resurserna.
I slaget vid Landskrona är källäget bra.
Vilket år är det?
1677, sommaren i juli. Då är Lübeckes ryttare, som det ena regementet hette, insatt på den svenska vänsterflygeln. Och striden på den här tiden var alltid att den högra flygeln var finare. För där fanns då det högre befälet, i svenska fallet kungen, och de bästa förbanden. Och sen var det likadant på motsidan. Och det innebar att alla slagen blev alltså en piruett. Va? Där högerflygeln besegrade motståndarens vänsterflygel och vice versa. Och Lübeckes ryttare är på den svenska vänsterflygeln. Och då är det så att det är flera skvadroner i den främre träffen under någon majors ledning. Medan Lübecke själv, han leder hela den andra träffen. Alltså den bakre linjen. Va? Och så kommer den starka danska högerflygeln mot dem. Och vi är nu alltså precis väster om Tirups kyrka. Det är en stor svacka och där rider danskarna ner och upp på svackan och så pressar man de här svenskarna bakåt och det går dåligt för svenskarna. Men det går alltså inte för dåligt utan man lyckas ändå fördröja danskarna och danskarna blir långsamt trötta och kommer fram till kyrkan. Och i stridsvimlet och röken så ser danskarna att bakom kyrkan är det ett stor folksamling beväpnade någonting som för liv och... Och danskarna tror att det är svenska förstärkningar varpå de retirerar. Men det var småländska bönder som var mutade av svenskarna att om ni hänger med här får ni plundra. Och de var mest rädda själva och förde liv.
Ja, visst.
Men så gick slagen till på den tiden. Men alltså, Lübeckes ryttare gör en stor insats här va? Och bidrar då till att den här fördröjningsstriden inte går sämre. Mm. Och det finns då exempel på detta.
Men man döpte regementerna efter befälshavaren.
Så var det länge.
Ja, länge var det så.
Ja. Jag kände det när jag läste en bok här att det var så många namn så jag tänkte, det där tänker jag inte ge mig in i, men nej. Ni kanske har koll på alla
nej, vi var tvungna att göra en helsida förklaring. För det är väldigt många namnbyten. Ja. Men det var så alltså under de första 30-40 åren, alltså slutet på 1600-talet, då heter man efter regimentschefen. Men när Ramsvärds ryttare, som är uppsatt senare, döps till Södra Skånska kavalleriregementet, då blir det ju förvirring att det andra fortfarande häftar efter sin chef. Mm. Jag tror det var Gyllenstierna då. Så då döper man om det andra regementet till Norra Skånska kavalleriregementet. Och då har man två tydliga namn som går någorlunda att hålla koll på. Och med dessa namn glider regementerna in i Karl XII:s krig.
I'm I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Men ett sånt här regemente, nu var det ju krig hela tiden i princip på 1600-talet. Men jag menar, hur ofta övade de då? Så?
Ja, alltså de övade ju några gånger om året. Va? Dels hade man mindre övningar i den närmaste enheten, skvadronen så att säga. Och sen en gång om året ungefär så hade man ett gemensamt regementsövning. Och det var då man började använda hedarna. Och det var Ljungbyhed som vid Herrvalls kloster,
och det här
som tidigt blev övningsplats.
Ja.
Och då drog man samman regementet dit och fick de liksom samlas och marschera upp dit och så övade man där. Så att vi kan ju säga att hela, och det här är ju en del av det vi kallar det militära indelningsverket. Och det är ju en armé av deltidsanställda skulle man kunna säga. Sen har man några regementen som är värvade, alltså heltidstjänstgörande. Men det kommer senare. Men i princip är det deltidstjänstgörande soldat.
Men den bilden Göran nu beskriver är ju den korta perioden mellan 1679 när det blir fred efter Skånska kriget till 1700 när det bryter ut igen. För när det är krig, då är man ju inte ens hemma. Då är man ju liksom på andra sidan Östersjön. Och då var det så att någon officer vid regementet måste ju sköta om vad som händer hemma vid. Och då har vi överstelöjtnant Gyllenbjelke som är ett lysande exempel. Och han finns då vid Norra Skånska kavalleriregementet. Och han blir svårt sårad vid ett av slagen i Polen. Men redan innan det så har han alltså varit hemma ofta. Så man seglade hem från Polen för att ta hand om hemmafronten. Och då är det alltså ändlösa klagomål från ryttarnas fruar om underhåll på gården och vem som ska göra jobbet. Och det ska skaffas fram ny materiel. Man hade ju fortfarande harnesk, alltså en bröstplåt, och de var dyra och svåra att tillverka. Det skulle fixas fram. Så Gyllenbjelke åker fram och tillbaka. Så när han sen blir sårad och inte liksom är fältduglig, då är han hemma på, och då är han vid Tomarps kungsgård. Då är han permanent där från 1705 och resten av Karl XII-kriget. Och bland annat en viktig arbetsuppgift, det ska skakas fram i snitt 175 nya ryttare varje år för att ersätta de som har stupat eller dött i sjukdom.
Och det, vi har redan pratat om hur svårt det var att lära upp hästarna men även manskap.
Ja, men alltså, tänk dig bara att liksom varje år finkamma bygden på nya ynglingar som har nått mogen ålder för att liksom kasta upp dem på hästen och öva dem och sen iväg bort till Polen.
Det här kanske var, folk kanske inte var så sugna heller på att bli, alltså, åka ut i Europa och slåss, för det är väl i princip en dödsdom. Alltså.
Samtidigt var ju livet på gården också hårt.
Ja. Ja. Men det var ju också, som sagt, dessutom skulle de skaffa fram hästar. Det var ju någon som skulle vara hemma och göra det. Men under Karl XII-krigen, alltså stora nordiska kriget, så blottades ju just problemet med det här indelningsverket. Att det fanns ju inte något riktigt bra sätt att automatiskt ersätta. utan det fick liksom lösas varje gång. Och man blev ju även tvungen så att man satte upp två extra regementen, två extra kavalleriregementen.
Vad menar man med extra regementen?
Ja, jo, då gjorde man så här, det hette det skånska 3- och 5-männingsregementet till häst. Kan man fråga det var 17 är det? Jo, då gjorde man så att normalt var det ju en gård, en rusthållare, satte upp en ryttare och en häst. Men förutom det, så först slog man ihop 3 rusthållare, fick sätta upp ytterligare en.
Okej, okay, så man fick dela.
Och så vidgade man det till att 5 stycken fick sätta upp ytterligare en, va? Utöver den ordinarie.
Okej.
Okay. Och så skapade man ett nytt regemente som deltog under hela kriget. Det förlorades nästan helt vid Poltava och sattes upp igen. Det var det ena. Det andra var det som hette skånska ståndsdragonerna. Okay. Det är också ett intressant namn. Ja. Jo, det betyder stånd, där betyder att det sattes upp av ståndspersoner.
Adliga,
det betyder präster, ja, präster, adliga och så kallade kronobekänte. Idag ska vi säga anställda vid länsstyrelsen. Som också fick gå samman ett litet visst system och skaffa fram en ryttare.
Så det var inte bara bönderna som skulle skaka fram ryttarna?
Nej, det var liksom, alltså Karl XII-tiden innebär ju på sätt och vis liksom övergången till liksom ett totalt krig, va? En total mobilisering av alla resurser. Så att man fick gå in där. Men de förbanden sen, efter freden 1721, så upplöstes de. Och de soldater som var kvar fördelades på andra förband runt om. Så de levde inte kvar efter kriget.
Man säger ju att det totala kriget är att man samhället ställer alla resurser till militärens förfogande. Och det första exemplet ska då vara första världskriget. Men det finns några extremt bra exempel mycket tidigare. Och Karl XII Sverige till ett jättetotalt krig.
Ja, det är det.
Varenda sak i samhället var liksom mobiliserad.
Just. Mm. För de här personerna jag nämnde, så kallade ståndspersoner talade man om då, var ju normalt befriade från detta.
Just det.
De var ingen del av det systemet, men de fick träda in också. Det var bara att ställa upp.
Men de här skånska pågarna, var hamnade de någonstans då under stora nordiska kriget?
Ja, de följer Karl XII förstås. Va? Mm. Och alltså huvuddelen av regementets krigshistoria under Karl XII, det är Polen. Och sen är de ju med vid Poltava, så det senare ryska fälttåget. Ja.
Och där går hela det norra skånska regementet förlorat. Norra skånska kavalleriregementet. Ja, alla dog väl inte, men alltså det är i stupad och i fångenskap och alltihop. Så det regementet får sättas upp helt och hållet. Och då går det ju tillbaka till de här stackars rusthållarna. Talar de om, ja, tyvärr, den ryttaren han är borta, du måste sätta upp en ny.
En liten militärbyråkratisk detalj. Gyllenbjälke, som då är överstelöjtnant och hemma på Tommarp och försöker liksom mobilisera resurserna, han blir då regimentschef, men inte på riktigt, för den riktiga regimentschefen är i fången, så han blir interimsregimentschef, och det är han i massa år tills den andra kommer tillbaka från fångenskapen. Det är ordning och reda här.
Ja.
Och det var ju också så att det var tufft att vara regimentschef och sådär. Vet, det finns en skrivelse från en regimentschef i Finland, var det, under det stora nordiska kriget, som då skriver ödmjukt till Stockholm, till den kvarvarande, kungen är ju ute i Europa här, men det fanns något som heter Defensionskommissionen i Stockholm, och skriver nu att hans soldater saknar nu skor fullständigt. Och han har nu uttömt alla egna resurser, han har inga pengar kvar att köpa.
Han har
ödmjukt att han ska få ut sin lön.
Ja.
Men han får bara till svar att han får tåla sig tills bättre tider kommer. Samhället vid den här tiden bygger ju mycket på enskilda personer, faktiskt ställer upp med egna pengar. De som har ledande befattningar, ofta var adliga och kanske mer förmögna personer, förväntades liksom låna ut pengar till kronan mot mycket osäker fordran och få det tillbaka.
Fick de någonsin tillbaka dem?
Inte alltid, nej. Efter det här stora nordiska kriget var ju Sverige i princip ruinerat. Alltså det dröjde ett bra tag innan det hämtade sig.
Ja.
När vi talar om det här totala kriget och mobiliseringen, så norra skånska kavalleriregementet under då interimschefen Gyllenbjälke, de blir så småningom nyuppsatta, och 1718 deltar de i Karl XII:s fälttåg mot Norge. Och då rider man alltså från Tommarp via Kungsbacka, där man kompletterar munderingen, och vi pratar alltså november, va? Och så rider man in i Norge.
Det är en bra bit.
Det är en bra bit, va? Och så hamnar man på den gudsfriheten plätt, inte vid Fredriksten utan bredvid. Och Gyllenbjelke skriver då till kungen att det är nödvändigt att hjälpa folket till någon ro och nödiga ståndkvarter varuti det kunna sig vederkvicka och sina munderingar upptorka. Mm. De blir alltså ständigt våta.
Ja.
De lever under bar himmel och inga grejer. Och sen dör kungen då på kriget avbryts och man rider tillbaka till Skåne.
Just det. Men det stora nordiska kriget avslutas ju, ja, det tar 3 år till innan då, ja, det är 1721.
Ja.
Men då får vi ju fred i alla fall, eller hur?
Jo.
Ja, vad händer då?
Ja, de ryttare som då finns kvar så att säga, de återgår ju till sina rusthåll.
Mm. De blir bönder igen.
Ja, det kan man säga. Alltså, arbetare i jordbruket, va? Och regementerna måste kompletteras och så vidare. Och sen dröjde alltså hela 1720-talet igenom så fortsätter man ett arbete med att finslipa det här systemet alltså med rusthåll och så vidare. Mm.
Det är rent byråkratiska.
Alltså, det är ett skattesystem. Ja. Så man kan säga att, man brukar säga att, eller rättare sagt, det är så att inte förrän 1730 så är det här systemet färdigt, då har man något som fungerar. Och det har mycket att göra med att det här var ju också ett skattesystem. Så det gäller att få, det byggde då att gårdarna skulle vara taxerade, vilket avkastningsvärde och så vidare. Så det var ett pysslande, men 1730 var man klar. Och då är det de här 2 regimenterna som finns.
Men på 1700-talet sätts väl ytterligare ett kavalleriregemente upp i Skåne. Varför gör man det?
Ja, det är då att Sverige deltar ju på, inte med en större framgång, en del av det som man kallar det europeiska sjuårskriget på 1750- och 60-talet. Och i Sverige brukar det kallas för det pommerska kriget, för Sveriges deltagande ligger mest i Pommern. Och det är ju ett större krig med Fredrik den Stora och Preussen och så vidare. Och under det här kriget så upptäcker man att man behöver även ha fler lätta kavallerister, ett lätt kavalleri, just för det här som jag sa, spaning och sådana uppgifter. Och då har det redan i Europa börjat sprida sig lite av ett militärmode, nämligen att sätta upp lätt kavalleri, så kallade husar. Och det är de vi känner igen.
Varför kallar man dem för husarer?
Husar, ja, det är lite diskussion huruvida var ordet kommer ifrån. Men en teori är väl mycket att det är ett ungerskt ord som betyder var tjugonde. Och det går tillbaka på att i Ungern fanns redan tidigare ett system att 20 gårdar skulle sätta upp en soldat, eller en ryttare i det här fallet. Men det finns även lite andra teorier om vad det går tillbaka på. Men uttrycket sprids. Alltså en husar är då en lätt ryttare, ett lätt ryttarförband som används för sådana här uppgifter.
Så fort man kallar dem husarer, då är det ett lätt, ja, lätt kavalleri.
Ja, det kan man säga. Ja. Och de utmärks ju också av den här ungersk-inspirerade uniformen med snörmakerier. Revben på bröstet, kan man säga.
Så det kommer nu alltså?
Ja, det kommer nu, ja.
Men det pommerska kriget var väl ingen succé?
Nej.
Vad hände?
Ja. Sverige var inte vad det hade varit då militärt. Va? Det var inte Karl XII:s välrillade karoliner längre, utan man hade ett sämre underhåll, sämre träning. Så att det går ju vidare bra. Man klarar sig väl undan med blotta förskräckelsen och får behålla de tyska provinserna. Mm. Sen brukar man ju säga också att det leder till att potatisen upptäcks först i Sverige. Så potatiskriget kallas det ju ibland.
Varför det där?
Ja, man lärde sig att man såg nere på kontinenten, där odlade man potatis och så tog man hem det.
Det hör ju också till att officerarna från Karl XII:s armé, de som fanns kvar, de dör ju långsamt ut. Så till sist så har ju armén inte dessa veteraner kvar. Och sen har det ju med statens satsning, och satsar man inte riktigt mycket på sitt kavalleri så blir det ju mindre bra än tidigare. Mm.
Och man kan också säga att man hade då under 1730- och 40-talen använt de här gemensamma regimentsövningarna till vad vi idag kallar för budgetregulator. Det är ju en tradition inom svensk försvar.
Man hade inga övningar?
Nej, man sparade in en övning. Ja, vi har ingen i år att spara pengar. Och gör du det tillräckligt många gånger så är de ju inte så väl övade längre.
Ja, känner du igen det där, Marco, från din egen karriär?
Absolut, absolut. Ja. Vi tar ju avstamp i boken, så börjar ju vi efter det stora nordiska kriget 1730-talet med då. För man har ju ofta generalmönstringar, och då går man ju mycket noga igenom, och det är ju av kungen beordrat. Då går man igenom regimenterna i detalj och man kasserar pistoler och
man ser över utrustning.
Och precis. Va? Uh-huh. Och sen skrivs det rapporter då, och Det ena regementet är åtminstone välbeklätt. Man är nöjda med uniformerna. Ja. Det kan ju också vara så att man skrev rapporterna för att tillfredsställa högre vederbörande. Det ja. Vet vi ju inte. Va? Men det finns alltså en tradition av att så här ska det gå till. Va? Men summa summarum, det övas för lite.
Ja. Men tre regementen, hur stort var ett sånt här regiment? Hur många människor ingick det i?
Alltså de två norra och södra skånska, det var ungefär 1000 man i varje.
Ja, och that's it, eller var det ytterligare det var personal det. Sen?
Ja, alltså man kan säga det är 1000 ryttare.
1000 ryttare.
Ryttare. Uh-huh. Sen fanns det ju annan personal också, det fanns ju till exempel pistolsmeder, hovslagare, läkare och sån här personal som också ingick. Och trosskuskarna sen, ja. Precis. Ja. Alltså, de var ju inte soldater på det viset, utan det var ofta då bondkillar som mot ersättning ryckte in och körde trossvagnar och sådant. Mm. Men det var ju framförallt i krigstid som de organiserades.
Mm. Så i fredstid var man färre då naturligtvis?
Ja, det var det de här. Så man ska säga 1000 i varje regemente där. Husarerna var alltid något färre än 500 ungefär. Och det är skillnaden också att jag säger, det här husarregementet som man sätter upp 1757, det är från början värvat. De bor inte ute på några rusthåll, utan det är ryttare som arbetar mot kontantbetalning och är ständigt i tjänst. Och därför förläggs de i olika städer också.
Mm. Det här måste ju ha haft en ganska stor påverkan på de här städerna, eller?
Man får absolut.
500 visst. Gubbar liksom.
Ja, nu låg de inte på ett ställe, va? Nej. Man spred ut dem. Regementet bestod av ett antal skvadroner. Varje skvadron var ungefär 100 man. Men till exempel fick lilla Simrishamn under en period i början på 1800-talet ta emot en sån här skvadron. Och det var ju liksom invånarantalet, det var ju bara några 100. Ängelholm på samma sätt
vi som en liten stad. Vi talar ju om 30% av stans befolkning är plötsligt liksom direkt och indirekt anställda av regementet.
Ja, och de hade ju fruar och barn också, ska vi komma ihåg.
Som följde med, ja.
Som kunde följa med, mm. Visst.
Men hur påverkade det här det civila samhället?
Det blir ju en alltså, den här ansamlingen av kavalleriförband i Skåne, och det var inte bara, vi hade ju även infanteriförband och artilleri, va? Så det finns mycket militär trupp i Skåne. Och på den här tiden, tekniken, alltså, det krävs ju en massa hantverkare för att förse dem med prylar. Det krävs ju enorma mängder foder, hö och halm. Och det köpte ju kronan. Eller att man till exempel arrenderade Hervads kloster som var ett centrum för utbildningen av hästarna. Alltså man red in de nyinköpta hästarna som man har köpt av bönderna. Ja, de skulle förses med foder. Och då kunde man arrendera Hervads kloster, och då ingick det i arrendet att man skulle leverera hö till kavalleriet. Och sen så det fanns arbetstillfällen alltså runt de här övningarna, så skulle det ju göra saker som man då hyrde in civil arbetskraft. Så det blir ju en väldig påverkan och interaktion mellan det militära och det civila i Skåne.
Mm. Mm. Mer i Skåne än på andra platser i Sverige? Eller?
Ja, det där blev ju på de ställen där det fanns. Men Skåne är ju unikt på det viset att den koncentrationen av så många militära förband finns inte någon annanstans. Ja, i Stockholm finns det väldigt många. Men annars är Skåne, och det har ju att göra med att Skåne var ett så rikt landskap.
Man kunde föda det är
ju
alla.
Man kan säga ytterst är det ju skattekraften i landskapet som man utnyttjar. För personer får deras skatt går direkt till, som Marco sa, till militärerna. Och här finns tillräckligt underlag för det. Det är därför man kan ha så många. Förutom hästaveln som också är en. Så att man kan säga att kavalleriet hade stor betydelse också rent ekonomiskt. Va? Som köpare.
Mm. Uppstår industrier spontant kring de här? Eller hur?
Ja, det är ju hantverk. Ja, ja. Men vi talar ju då liksom om kommunens som viktiga arbetsplatser och största arbetsgivare och den terminologin. Och här var ju plötsligt militären största arbetsgivare. Det var ju stora företag, kan man ju betrakta regementerna som. Mm.
Och man kan ju säga till exempel kronprinsens husarregemente, som det här husarregementet kommer att heta på slutet. De var ju de senaste sista decennierna i sin helhet förlagda i Malmö. kasernen låg ju där kronprinsen ligger idag. Det är därför det heter det.
Jaha.
Ja, kronprinshuset. Och de var ju då när de kom dit, alltså på 1890-talet, en av de absolut största arbetsgivarna i Malmö.
För det där var ju... Vi pratade här innan vi gick in på... Var det här det regementet som var det mest adliga? Var det
nej. Jo, det kan man ju säga. Ja, de hade störst inslag av adliga officerer.
De var lika adliga från början, men sen så minskade adelsandelen i de två andra regimenterna. För ordningens skull, eftersom vi från under 1800-talet så hette det kronprinsens husarregemente. Och så döpte man om det södra skånska kavalleriregementet, blev då dragonregementet K6. Medan det norra skånska kavalleriregementet blir skånska husarregementet. Och så småningom så hamnar de husarregementet i Helsingborg med sina nya kaserner och dragonerna i Ystad i sina kaserner och kronprinserna i Malmö. Så att man har tre stora städer och tre, som är garnisonsstäder.
Hur kommer det sig att officerarna bland de här kavalleriregementerna i så stor andel var adelsmän?
En tradition.
Ja.
Därför att det fanns ju gott om slott i Skåne.
Det fanns mycket adelsmän
och de skulle liksom ha en utkomst och göra någonting lämpligt som var socialt acceptabelt. Och...
Ja, för de ville inte bli köpmän eller något sånt där smutsa
ner. Otänkbart.
Bevara mig väl.
Och det här fick ju militära konsekvenser. Vi har alltså en blivande arméchef, Archibald Douglas, som ung löjtnant, generalstabslöjtnant 1914, hamnade han i Helsingborg som då var staben. Och då, när man inspekterar de olika regimenterna, så konstaterar han detta att det påverkar fältdugligheten. Det här med att adelsmännen har så många frestelser och många av dem väntar bara på att ta över någon egendom och Köpenhamn var för nära. Så han skriver det. Att det
här de bara festa eller vad då?
Han säger att det fanns undantag förstås. Men han påpekade är ju en kritik.
Men det hänger ju också samman med detta. Det är ju som du säger, att och det är själva grundvalen för adelskap är ju att du är strid åt häst, det är ju liksom hela ursprunget. Och det är som du säger, det är det som var socialt acceptabelt. Men det hänger ju sen också samman med det här som jag var inne på lite grann om, alltså den gamla perioden före värnpliktsarmén är vi då, alltså före 1901, så är det ju mycket av en deltidsarmé. Va? Och du förväntades, förutom då kronprinsens husarer som var värvade, så förväntades du inte tjänstgöra hela året. Och det gjorde att det fanns gott om tid att sköta godset eller föda upp hästar.
Det passade bra in i ens livsstil.
Ja, det passade in i livsstilen. Va? Och sen några gånger om året så drog du på dig den här stiliga uniformen och då förvandlade du dig till kavalleriofficer. Va? Så det är så man ska se det lite grann också. Men framförallt var det var socialt acceptabelt. Det var, du förväntades att vara detta. Sen fanns det ju, det fanns ju adliga officerare även vid andra infanteriregementen och artilleriet och så vidare. Men kavalleriet var lite speciellt och det hänger ju samman med detta också, att hästen var ju statusen. En fin, dyr häst, det var ju den tidens Ferrari. Det uttryckte status.
Och det var också så att man skulle själv betala för sin häst. Ja,
du skulle till och med ha två tjänstehästar.
Två tjänstehästar. Ja.
Och för att kunna betala... Och om du då inte har råd med än att köpa någon dålig tjänstehäst, då förlorar du ju alla tävlingar mot regimentskamraterna och liksom får dålig status. Så att det krävdes gott om pengar för att kunna smälta in i de här officersmiljöerna, särskilt vid kronprinsen.
Men det fanns det vanliga icke-adliga människor som blev officerare vid den här tiden, slutet på 1800-talet?
Det fanns ju enstaka, men det krävde ju, som Marco säger, pengar. Alltså då fick du, men var du en son till en välbärgad köpman, så visst kunde du försöka att ta dig in där. I boken så skriver jag lite grann, det finns bevarat en liten trevlig kassabok från en officer just för kronprinsens husarer i början på 1800-talet, med Fritz von der Lanken, som har skrivit upp vilket noggrant alla sina kostnader, och bland annat kostnader för uniformer. Och man kan då säga att i vårt penningvärde en fullständig sån här husaruniform för en officer under 1820-30-talen, alltså i vårt penningvärde, kostar ungefär 100 000 kronor.
100 000 kronor?
Jag har ett motsvarande, eller ett liknande exempel från Skånska husarregementet. Och då är man på Ljungbyhed och övar sig på sommaren. Och då är det en ung officer som har en mässräkning på 113 kronor. Månadslönen var 50.
Alltså bara sitta och dricka
han var skyldig på mässen vad han nu hade festat upp eller bjudit kamraterna, inte vet jag. Men alltså det ställer proportion hur mycket, vilka utgifter man hade i förhållande till inkomst.
Ja. Mm. Så det var... Men samtidigt kan man ju då säga den här von der Lancken. Hans inköp av de här dyrbara uniformerna som man förväntade skaffa gav ju också goda inkomster till de hantverkare i Malmö som tillverkade dem. Och då fanns det ju för en speciell hantverkskategori, snörmakarna. Det var de som gjorde alla de här invecklade historierna. Va?
Ja.
Snörmakerier som gick till uniformen. Så det gav ju arbete åt flera. Och han fick ju bra betalt för sina tjänster. Va? Så att give and take lite grann, va?
Hörni, du har ju redan nämnt här att värnplikten införs 1901. Hur påverkar det kavalleriregementena?
Ja, i lite begränsad omfattning så tillvida att i princip man avskriver då det här indelningsverket med rusthållare och alltihop. Det avvecklas, va? Och man inför allmän värnplikt. Men vid kavalleriregementena så inser man att man behöver ha kvar en kader av heltidsanställda soldater. Det gäller alltså alla de här. Därför att skötseln, träningen av hästarna och så vidare kräver mer. Du hinner inte lära upp en värnpliktig som du kallar in. Så att därför har man en ganska stor proportion, så kallade volontärer kallas de. Vi kan kalla dem heltidsanställda soldater.
Men de hade lön och så? Eller?
De hade lön, ja visst. Ja. Oh, ja, visst. Vid kavalleriregementena. Så att det är färre värnpliktiga vid kavalleriet än till exempel ett infanteriregement.
Mm. Mm.
Och det har att göra med hästskötseln. Alltså,
bara så vi får lite proportioner hur mycket det här med hästar kräver i tid. Va? Jag nämnde tidigare att i Hävas kloster var det centrum. Man hade alltså köpt in treåriga unghästar och ordet remonte är från franska att stiga upp och remontera. Så nu ska man stiga upp på de här hästarna och man köper ungefär 275 om året som finns på det här gamla klostret utanför Klippan. Och då har man ju särskilda avdelade av befäl och soldater som ska ta hand om de här hästarna. Va? Och hästarna där är 2 år. Och när man då får in, och så får man in nya soldater som ska lära sig. Va? Då får ju de nya rida de som redan har tränats 1 år. Medan de duktigaste ryttarna från förra året rider de nya.
Okay.
Och då talar vi om att rida 5 timmar om dagen, 6 dagar i veckan.
Är det någon som rider så mycket idag?
Nej, det är svårt att tänka sig. Det skulle vara möjligen de här elittävlingsryttarna på den nivån. De tränar ju hela tiden. Men det här, de lever ju i sadeln, de här ryttarna. Så det är klart att de blir duktiga. Och den här kompetensen kan ju inte liksom bara försvinna. Då kollapsar ju systemet. Så det här håller man ju liv i under hela kavalleritiden. Ända fram till 1952.
Mm.
Men hörni, under första världskriget bryter ju ut 1914. Och under den här tiden så utvecklar man ju de första stridsvagnarna. Och ja, vi får ju mer och mer motoriserade trupper och så. I vilken mån påverkar det här kavalleriet? Om vi säger det, ja, under första världskriget och framåt mellankrigstiden och det alltså.
Under första världskriget så har ju den svenska armén en sällsynt ful uniform som införs 1910 som ingen är glad över. Så har de en trekantig filthatt som ska påminna om karolinertiden. Så de ser ju ganska malplacerade ut. Va? Och sen så tittar de på världskriget här i Skåne över Öresund. Va?
Det är nära.
Ja, och då får man ju lätt en bild att det här var ju tönteri. Va? Men så var det faktiskt inte. Så även om uniformerna var illasittande och fläckiga så hade man ju 1914 så ökade man ju utbildningstiden rejält. Va? Så vi har alltså inte haft en så stor och så välutbildad armé som 1914 ända sedan stora nordiska kriget. Va? Det här var all time high.
Okay.
Och sen är det klart att alltså de här införandet av stridsvagnar, alltså det var ju inte stort och det var ju, gick ju långsamt och liksom det tar tid, vi har ju inte samma informationsflöde då som nu, va? Så att britterna sätter in 50 stridsvagnar 1916 vid Somme, mer än hälften kör fast med detsamma, alltså det påverkar ju inte det skånska kavalleriet.
Nej.
Och sen får man inte glömma att på östfronten under första världskriget, där man hade alltså större utrymme och alltså färre förband per kvadratkilometer, där gjorde kavalleriförbanden stor nytta.
Så de var ju fortfarande, det var viktigt.
Det var mycket viktigt. Va? Och vi hade en militärattaché i Tyskland som hette Nils Adlercreutz. Han är från början från K1. Och han är mycket skicklig ryttare, han är med i olympiaden 1912. Och han är med i Tyskland både före första men även under hela världskriget. Och får medalj av tyskarna och han följer de här operationerna både på östfronten och västfronten men även nere i Rumänien. Och kommer hem med de här erfarenheterna. Och då blir han en kort stund regimentschef på Smålandshusarerna i Eksjö, men byter regimentet så blir han chef över dragonregimentet i Ystad. Och då blir han 21 tills de läggs ner 27. Och han rycker upp detta regemente påfallande, därför grannregimenterna vittnar om att dragonerna var under det här 20-talet de duktigaste. Och det var hans förtjänst. Så han övade dem och han bibringade dem då sina erfarenheter från de här rörliga operationerna på östfronten.
Mm.
Och i Tyskland var det ju så att de här rörliga operationerna på östfronten med kavalleriförband, det är ju det som leder liksom till blixtkriget så småningom. Så att det här var en komplicerad utveckling som inte var given när det pågick. Va?
Nej.
Men det sker ju sen en utveckling under det svenska kavalleriet under 20- och 30-talet.
Det här är ju den tiden när vi rustar ner väldigt kraftigt.
Ja, just det. Mm. Alltså efter första världskriget så är det ju lite det här, att kriget som skulle göra slut på alla krig. Va? Och det fanns ju en önskan från vänstern och framförallt socialdemokratin att minska på försvaret för att spara pengar och att använda till andra saker. Så det drivs ju fram och det leder ju till det stora nedrustningsbeslutet 1925. Och det är ju avgörande för det skånska kavalleriet.
Mm.
Då stryker de med, helt och hållet. De här tre skånska kavalleriregementena slås samman till ett, mycket, mycket mindre, som heter Skånska kavalleriregementet, nummer K2, förlagt i Helsingborg. Så på ett sätt kan man säga att det blir också i någon mån en fortsättning på Skånska husarregementet, K5. Men det är ju mycket, mycket mindre. Så det är ju en fruktansvärd åderlåtning. Alltså av det svenska kavalleriet hade 1914 50 skvadroner. Alltså en skvadron är ju 125 man ungefär. Och det minskas då till 12, tror jag. Så det är en enorm nedrustning. Och det är ju lite som Marco var inne på. Vad man hävdade var ju erfarenheterna då från västfronten under första världskriget. Där gick ju inte att använda kavalleri. Kulsprutorna kan inte användas. Nej, i den situationen var kavalleri totalt oanvändbart. Men östfronten är en helt annan sak. Och Sverige ser ju mycket mer ut som det gjorde på östfronten. Det är ju inte jättestora slätter förutom här i Skåne.
Så det var lite förhastat egentligen det här då?
Ja, alltså det var ju politiskt. Det var politiskt. Man ville frigöra pengar till andra ändamål. Sociala ändamål och så vidare. För 1914 års armé var ganska stor.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag hakar på Göran där, därför det är jätteintressant under 20-talet när det genomförs ju då, tror det var 1921, försök i Skåne med gemensamt, alltså infanteri och kavalleri och pansarbilar och liksom, hur ska vi göra om man stötte och blötte detta. Och sen, som Göran säger, så blev det då K2 i Helsingborg, detta lilla kavalleriregemente, och så bytte andra världskriget ut. Och 1942 bestämmer man sig för att göra om K2 till pansar. Och då får de namnet P2. Men så tycker man att ja, det är lite utsatt med att ha ett pansarregemente liksom på skjutavstånd från Helsingör. Va? Mm. Så man flyttar det här pansarregementet till Hässleholm. Och då är det ju, alltså, de här pansarofficerarna är ju kavallerister.
Okay.
Men så bestämmer man sig samtidigt att vi kan inte vara utan kavalleri, så man återuppsätter K2 1946.
Man känner ett behov av fortfarande kavalleriet.
Det finns, ja, alltså, min poäng är här att det här är en rätt stökig utveckling där man inte vet vad som kommer att hända. Elaka tungor säger att man återuppsatte K2 därför att arméchefen Archibald Douglas ändå var kavallerist och han tyckte det här var kul. Men det kanske är att gå lite långt. Mm. Men det som är intressant är att om man nu gör ett pansarregemente av kavalleristerna, varför tog inte kavalleristerna över hela pansariet och blev de nya pansartrupperna? Så blev det i England och Tyskland, inte 100%, men åt det hållet. Va? Men i Sverige blev det här en parentes. Så P2 i Hässleholm tuffade på som pansarregemente med de små stridsvagnar man då hade. Men kavalleriet återuppstod. Och hade ingen egen kavallerinspektion som kunde hävda sig i arméstaben. Så i de här militärbyråkratiska korridorerna uppe i Stockholm så slutade det med att kavalleriet liksom marginaliserades och pansartrupperna växte själv. Och det är en fascinerande historia som tål att borra i ytterligare. Det hade varit spännande att få riktig koll på detta.
Jag tror det finns en, bara för att haka på lite, just den sociala, vi var inne på lite grann det här med den sociala sammansättningen av kavalleriets officerskår, adlig. Och samtidigt, alltså efter första världskriget startar ju demokratiseringsprocessen på allvar. Och då är det ju intressant att under 20- och 30-talet, det som fanns kvar av kavalleriet, gjorde ju tappra försök att modernisera sig. Och inför, man hade ju begreppet i Tyskland, talade man begreppet schnelle truppen, alltså snabbtrupper. Och det var ju precis vad kavalleriet var, så där fanns ju liksom en grund för det uppträdandet. Och man började, det var faktiskt 1925, första gången man hade pansarbilar. Men det var bara en lastbil som man hade hängt järnplåt på för att ha och öva med. Va? Men det där utvecklar man och övar liksom hela 30-talet, och förhoppningen är just att kavalleriet ska bli grunden i det nya motoriserade. De insiktsfulla hade nog insett att hästen är, det börjar bli lite körd, va? Med sorg i hjärtat. Men, tror jag, inte tillräckligt många. Det var allt för många som till varje pris klängde sig fast vid hästen. Och det hade ju att göra med att hästen var ju liksom deras liv. Det var liksom kärnan för många av dem.
Men visst hade hästen en viss betydelse under andra världskriget också?
Det hade den. Alltså den tyska armén kännetecknades av stridsvagnar och vrålande Stuka och blixtkrig. Va? Den var motoriserad och mekaniserad till 18% som bäst, kanske 20. Va?
Ja,
80% är alltså gå till fots och dras av hästar. Va? Men det är fascinerande, vi skriver om det sedan, att när det här K22 sätts upp 46, och vi har som ett av de sista kapitlen i boken, så har vi då en officerskarriär där vi har en överste Hård och Stjärnsvärd som vi känner väl och som gick bort nu nyligen 2021. Men vi har ju koll på hans karriär och han har skrivit en bok själv om detta. Så vi beskriver hans karriär för att spegla det moderna kavalleriet. Mm. Och det är påfallande, både vad han skriver och vad han också sa, vi har ju intervjuat honom, hur glada vad man var för hästarna och vad man brydde sig om detta. Och vad man var stolta de var för sitt yrkeskunnande. Och soldaterna var glada. De var mycket välmotiverade. Det var lätt att få värnpliktiga till kavalleriet. Så det här levde kvar alltså ända in på 50-talet.
Men när jag försvinner det sista?
52.
Ja. Men hästen fortsätter ju sen upp i Norrland. Det som heter Norrlands dragonregemente K4. Som nu sattes
så
upp
det är
på
bara
nytt.
I Skåne det försvinner helt
enkelt. I Skåne försvinner det. Men alltså dock, ska vi komma ihåg, hästen försvinner inte va? Men hästen blir dragare. Hästen som dragare finns kvar långt in. Alltså i krigsorganisationen vill jag minnas man fick lära sig att det sista anspansförbandet, alltså jag vill säga med kärror som drog, gick ur krigsorganisationen 1969.
69?
Nej, förlåt, 74. Men den sista utbildningen med beriden trupp i Norrland var 69. Så att 1974 fanns det kvar i krigsorganisationen.
För Hård och Stjärnsvärd beskriver att han har fört ryttarförband i Norrland på 60-talet. Men då var det ju förstås spaningsuppgifter. Man red fram och sen så övergick man, klev man av hästarna och ägnade sig åt sina eldöverfall och spaningsuppgifter. Och kavalleriet, när de avhästas alltså nu efter andra världskriget, blir ju spaningsförband. Husarerna finns ju kvar i Skövde, Karlsborg och livhusarerna. Men de är alltså lätta förband nu.
Det gjordes ett stort försök uppe i Norrland på 60-talet som är berömt, där man jämförde då häst och bandvagn. Vem kunde ta sig fram bäst? För hästförespråkarna hävdar att hästen är oslagbar. Den kan ta sig fram i sankmark och lite överallt. Men tyvärr vann bandvagnen. Den var bättre alltså. Men så var det. Så det här är en lång process. Va? Men det här med det vi menar med kavalleri, det är ju någon som rider och slåss på hästen egentligen. Va? Det försvinner ju successivt. Men sabeln till exempel, det klassiskt blankvapen, hade man kvar till 1943.
Marcus Medberg och Göran Larsson, aktuella med boken Det skånska kavalleriet. Stort tack för att ni var med idag.
Tack så mycket.
Tack.
Hej då.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.